Som jag sa för en stund sedan, jag tror att det finns ingenting i våra liv som så hindrar oss från att ta emot det Gud vill ge och det Gud lovar ge, som detta att vi bär på fördömelse. Och fördömelsen, den kan ha ett andligt, direkt andligt ursprung. Alltså att vi känner oss anklagade inför Gud för vår synd och skuld. Vi behöver alltså en trons sköld att sätta upp mot djävulens alla brinnande pilar. Men fördömelse är också någonting vi kan uppleva på det mellanmänskliga planet. Och för oss är det ingen skarp gräns mellan de här kategorierna. Vare sig vi känner oss förskjutna och förkastade av människor, eller vi känner oss förskjutna och förkastade av Gud. Ofta banar den mellanmänskliga förkastelsen vägen för uppfattningen att vi är förkastade av Gud. Därför att Gud, Fader i himlen, blir så ofta en förstorad upplaga av våra jordiska fäder. Låt mig berätta ett enkelt exempel. Jag vet inte om jag berättat det förut, men jag berättar det i så fall en gång till. Jag tar risken. Det var en kvinna som sökte mig för att hon ville ha tungotalets gåva. Hon hade hört en kassett om tungotal som jag hade gett ut. Och det hade i sin tur lett att hon hade drabbat diverse pastorer på den orten där hon bodde. För nu skulle hon ha tungotalets gåva. Och så blev det inget tungotal. Och jag mötte henne vid ett tillfälle. Och hon tittade lite värderande på mina händer för att se om det var mer dynamit i dem än i andra pastorers händer. Och så sa hon det, jag skulle gärna vilja ha tungotalets gåva. Jag kände att det var inte bara till att förhasta sig med handpåläggning, utan nu skulle vi ta det lite lugnt här. Sitt ner kära vän, får jag prata lite med dig, sa jag. Och vi började prata om både ditt och datt. Och lite grann om hennes liv i största allmänhet. Och så kom vi in på vill jag minnas, hennes familjeförhållanden. Det är nog rätt länge sedan det här. Och då visade det sig att hon var någon sån här städpedant i sin husmorsroll. Allt skulle vara perfekt. Och jag bara kände i min ande, där är det. Så jag frågade lite försiktigt, är du perfektionist? Ja, jag kan inte släppa några halvgjorda grejer. Det måste vara prima grejer det jag gör. Ja, så ditt tungotal måste också vara perfekt då. Då blev hon tyst. Och jag visade för henne att mycket av det som en Guds människa förväntas göra kan inte se perfekt ut i ens egna ögon. Vi läste om profeten Jeremia. Det var inte en kotte som lyssnade till vad han sa i hans egen samtid. Till sist kastade de ner honom i en brunn. Om han hade varit perfektionist så skulle han för länge sedan ha sagt upp sig hos Gud. Jag sa till henne också. Du skulle inte klara att vicka en vecka för honom. Och då började små röda fläckar växa fram på halsen. Och sen på kinderna. Sen behövde jag inte säga mer. Efter en stund så grät hon och talade i tunga. För hon hade sett att det var fördömelsen som hindrade henne från att ta emot. Och så här fungerar det mycket ofta i våra liv. Jag tror, hjälp min otro. Det här är saker som grundläggs i vår barndom. Det här är saker som liksom har med våra livs utformning att göra. Mottagandet av kärlek har med underordning att göra. Och det är lite grann av en tragik detta. Att barn i vårt land, i västvärlden, blir inte rustade på den här punkten. Jag tror det här är ett av fiendens stora attackmål, så att säga. Att skada uppväxtmiljön på ett sådant sätt att det växer upp människor som inte kan ta emot kärlek. Därför är själavårdsbehovet så kopiöst i Sverige idag. Därför att vi är alla så illa rustade för att ta emot själva ifrån Gud. Och så många människor har gått vilse i den labyrint som den egna fördömelseupplevelsen utgör. Och ser inte ljuset som strålar ner genom taket, så att säga. Man går hela tiden och letar i golvet efter vägen ut. När vi nu ska lära våra barn att ta emot kärlek, hur ska det gå till? Det måste handla om att våra barn på ett riktigt sätt ska lära sig att underordna sig. Ja, men då är vi ju tillbaka i 1800-talet, säger nu vän av ordning. Prygel varje fredag. Nej, det är vi inte. För de barnen lärde sig förvisso inte att ta emot kärlek. Allt hänger på hur man lär sina barn en sund underordning. Och det är då vi är tillbaka i den här bilden av den kristna familjen som vi har läst förut i Efesierbrevets 5:e kapitel. Vi behöver inte läsa texten igen, utan vi kan bara rekapitulera. Det står talat om att kvinnan ska underordna sig mannen. Men mannen ska ge sitt liv för kvinnan. Och det står att barnen ska lyda sina föräldrar. Och så kommer det här 4:e budet. Visa aktning för din far och din mor. Det är det första bud som följs av ett löfte. För att det ska gå dig väl och du ska få leva länge på jorden. Det är 6:e kapitlet, 2 och 3 vers. Ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja, står det sedan. 4:e budet är ett bud som handlar om helande och om upprättelse. Du kan inte leva länge på jorden om du är sjuk ständigt och jämt. Och du kanske inte heller tycker att det går dig så väl. Om inte Herren fått upprätta dig i ditt inre. Och så säger Gud att det viktiga för att du ska kunna ta emot allt det här i ditt liv ifrån Fadern i himlen, det är att du hedrar din fader och din moder här på jorden. Men fadern och modern, de har för den skull inte legitimation att bära sig åt hur som helst. Utan det är meningen att de ska fungera som den himmelske fadern fungerar gentemot sina jordiska barn. Nu ligger det i sakens natur att den som ger kärlek, han kan inte överordna sig den som ska ta emot kärlek. Utan den som ska ta emot kärleken måste frivilligt underordna sig. Jag måste på något sätt komma på det här själv. Jesus gick inte omkring i Nasaret och överordnade sig människorna för att de skulle kunna ta emot ett helande. Utan i det ögonblick som människorna inte underordnade sig honom, så var han maktlös. För kärleken kan aldrig tvinga. Kärleken söker inte sitt. Den kan aldrig tvinga. Och då kommer vi som jordiska fäder in i en väldigt intressant specialsituation. Hur ska vi lära våra barn att underordna sig oss på ett sunt sätt? Så att de kan ta emot den kärlek vi har att ge, vare sig den är stor eller liten. Och detta allt utan att vi tvingar våra barn till underordning. Hur ska det gå till? Jo, det går så till att vi själva underordnar oss i de sammanhang där vi har att underordna oss. Vi kan inte som jordiska fäder leva i en individualistisk upprorsställning och samtidigt lära våra barn att ta emot kärlek. Vi måste själva i olika sammanhang kunna underordna oss för att ta emot. Och jag tror också det är så här att när Paulus undervisar om kvinnans underordning så är det en pedagogisk liten grej det här. Om kvinnan underordnar sig mannen och mannen ger sitt liv för hustrun, vad blir naturligt för barnen när de tittar på pappa? Jo, det blir att underordna sig. Kvinnan underordnar sig mannen. Mannen ger sitt liv för henne. Och hon får alltså ett flöde av kärlek från honom att ta emot. Som hon också kan ta emot. Därför att hon på ett sunt sätt har underordnat sig sin man. Allt det här blir en pedagogisk miljö. Där barnen på ett naturligt sätt tillägnar sig konsten att ta emot. De får se ett praktiskt exempel på hur det går till. De får se föräldrarna underordna sig varandra på ett sätt så de kan ta emot varandras kärlek. Men de får framförallt se hur mannen, hur fadersbilden byggs upp där genom att mannen speciellt är den som ger sitt liv för hustrun. Och vidare ut ur detta perspektiv växer, är det Guds mening, att det ska växa fram ett himmelskt fadersperspektiv. Som gör att vi på ett naturligt sätt kan bli bekanta med Gud. Och direkt ta emot hans kärlek. Genom att på ett sunt sätt underordna oss honom. Inte i skräck för honom. Inte av pliktkänsla. Inte därför att vi har räknat ut att ja, det han tycker är nog okej. Utan därför att vi gör det i en kärleksrelation där vi kan ta emot. Vi ska gå till Markus 12 kapitel. Och där ska vi läsa verserna 28-34. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade: viktigast är detta: hör Israel, Herren är vår Gud, den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den skriftlärde sa: du har rätt, mästare, det är som du säger. Han är den enda, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och alla och andra offer. När Jesus hörde att mannen svarade klokt sa han: du har inte långt till Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom mera. Du har inte långt till Guds rike, för du har fattat det här. Jesus talar om en kärlek som flödar i alla riktningar. Den går från människa till Gud. Den går från människa till människa. Och den går från människan till henne själv. Vad är det djävulen vill? Han kommer med sina brinnande pilar. Han vill lära oss att leva inte i denna kärlek. Utan han vill lära oss att leva i anklagelse. I anklagelse mot Gud, det vi kallar tvivel. I anklagelse mot varandra, det vi kallar bitterhet och oförsonlighet. Och i anklagelse mot oss själva, det vi kallar fördömelse. Och egentligen har han lyckats helt perfekt när han får lära oss att leva i fördömelse. Därför att när vi gör det så kan vi inte älska Gud. Och vi kan inte älska vår nästa. Gud är mycket intresserad av att lära dig att älska dig själv. Han vill att du ska lära känna bredden, längden, höjden och djupet av Kristi kärlek. Som är väldigare än all kunskap. Varför det? Jo, därför att när du kan älska dig själv, då kan du också glömma dig själv. Att älska sig själv är inte att vara egoist, utan det raka motsatsen. Det finns inga människor som är så till en grad självupptagna som sådana som inte kan älska sig själva. Och Gud vill lösa ut oss ur vår självupptagenhet. Adam som hade rört sig frimodigt och självförglömmande i lustgården. Han blir plötsligt självupptagen och springer när Gud kommer. Om du kan älska dig själv på ett sunt sätt, så som Gud älskar dig, så kan du också älska din nästa och du kan ta emot hans kärlek. Du vet, när två människor går och gifter sig, så har vi ju då alla en känsla av att ja, hälften av varje äktenskap spricker. Så nu får vi slå krona och klave här och se om vilket det här, vilken typ av äktenskap det här är. Vi försöker göra en framtidsbedömning, en prognos. Och då brukar man alltid titta efter hur förälskade är de i varandra. Och så tänker man så här, är de riktigt upp över öronen kära i varandra, så går det säkert bra. Det vet vi av erfarenhet, det är ingen bra prognos. Jag menar, det är inget tillförlitligt prognostikum det här. Alla filmstjärnor i Hollywood är upp över öronen kära i varandra när de gifter sig med varandra, men det brukar gå dåligt ändå. Vad är det som gör att vi kan leva i ett gott äktenskap? Jo, det handlar inte så mycket om hur mycket jag älskar den andra, utan hur mycket jag kan älska mig själv på ett sunt sätt. Därför att när jag kan älska mig själv på ett sunt sätt, då kan jag ta emot den andres kärlek. Då blir kärleken som en pingpongboll som vi spelar mellan oss. Vi kan båda ta emot och spela den tillbaka. Vi kan växa in i fungerande relationer bara genom att Herren får lösa oss ifrån vår fördömelse. Därför att ju mer han får lösa oss på den punkten, desto mer kan vi älska oss själva på ett självförglömmande sätt och börja ge ut istället. Men om vi nu inte kan det, om man nu inte kan älska sig själv på det här sunda, enkla, självklart, självförglömmande viset, så att man kan våga sätta tro till andras kärleksförklaringar, andras vänligheter, då kommer man in i ett större eller mindre ensamhetstillstånd. Och man kan vara väldigt ensam också i ett äktenskap. Man kan vara omgiven av nära och fasta relationer och ändå känna sig förtvivlat ensam. Om det nu är så att man inte kan älska sig själv, då tror man naturligtvis inte att någon annan människa kan göra det heller. Och det är därför som man inte tror på omgivningens kärleksförklaring. Man tror inte på Guds kärleksförklaring heller. Man tycker att han har dålig smak. Jag har träffat många människor som varit gifta genom år och årtionden. Och som gråtande av förtvivlan sagt, jag kan inte fatta varför han gick och gifte sig med mig. Och en människa som säger så om sin make eller sin hustru, det är ofta en människa som det är komplicerat att leva ihop med. Och den människan behöver få en läkedom in i allt detta. En visshet om att kärleken finns där. Gifte sig inte med dig av misstag. Han visste vad han gjorde. Och han kanske älskar den idag. Du måste börja ta emot hans kärlek. Du måste börja sätta tro till den. Du måste börja bejaka den. Därför att så länge du bara säger om din makes kärlek, att jag kan inte begripa att han skulle kunna älska mig. Istället för att du säger, han älskar mig. Fantastiskt, han älskar mig. Vad underbart. du börjar sätta tro till den kärlek du får i ditt liv. Kärleken kan komma in. Du kan börja häpna och förundra dig över att det är så här. Men du kan också börja uppleva ett helande. Därför att väldigt få människor står så avskalade i sin mänskliga situation så att det inte finns folk som försöker kommunicera kärlek. Men det gäller, för det första, att lägga ner alla krav på kärlek. Och för det andra, att våga sätta tilltro till den kärlek som kommer frivilligt och spontant. Om det nu är så här att man inte tror att någon människa med förståndet i behåll kan älska mig, vad gör jag då? Jo, jag måste utveckla någon sorts teknik för att i alla fall skapa relationer i mitt liv. Och det kan vara många olika saker jag då kan göra. Jag kanske ständigt tvingar mig själv till att visa mig på styva linan. Att liksom göra mig till något som är värt att älskas. Göra karriär. Vara duktig. Vara flottare spacklad än alla andra kvinnor. Ja, det finns många sätt. Men jag måste göra mig till någonting när jag nu ingenting är. Eller också måste jag försöka att på något sätt binda den andre till mig. Och det kan till exempel ske så att om jag gör mig riktigt liten, riktigt ömtålig, riktigt hjälplös, så kan jag uppleva en trygghet i det. Därför då tänker jag så här, ja men då kan inte hon gå ifrån mig. Hon kan inte överge och trampa på en sån som är så liten och värnlös som jag. Och så börjar jag leva i en speciell sorts underkastelse. En litenhetsunderkastelse, en det är synd om mig underkastelse. Och det luriga med den är att den är inte den underkastelse som gör att jag kan ta emot kärlek. Därför när den andra stannar kvar så tänker jag bara, ja visst, se där, tekniken lyckades. Han kunde inte med att gå. Och när jag tänker då, han kunde inte med att gå, så har jag i samma andetag sagt, han hade velat gå. Men han gjorde det inte. Därför att jag var sån här som jag var. Nå, vi brukar inte vara så medvetna i det här kraftspelet. Men när man börjar rikta ljuset in i de här förhållandena så börjar vi kunna känna igen oss. Man försöker på något sätt att äga den andra. När man nu inte har tro för att han vill stanna frivilligt. Och på något sätt, för att vi ska kunna komma in i en trosfunktion i våra liv. Den som består i att vi tar emot Guds kärlek. Så att bägaren flödar över. Det här kan inte ske om vi inte går in i vårt mänskliga sätt att förhålla oss till varandra. Vi kan inte på det mänskliga planet leva i en massa risiga relationer och konstiga bindningsförhållanden där vi försöker äga varandra eller på olika sätt vinna varandra med duktighet eller med bravur eller vad det kan vara. Och så samtidigt stå i det här enkla förhållandet där bara Guds kärlek rinner in i vårt inre. Utan det hela griper in i vartannat. Vi måste börja mogna in i ett rätt sätt att förhålla oss till varandra som människor. Därför att det banar väg för Guds kärlek in i oss. Och omvänt. När Guds kärlek får börja att på detta sättet släppas in i vårt inre. Så kommer det också att lösa våra möjligheter att förhålla oss till vår omgivning. Inte minst vår närmaste omgivning. Jesus säger så här. Den som mister sitt liv ska finna det. Och vi ser ofta på varandra och på våra ömtåliga och utsatta positioner. Och vi säger om oss själva, vi säger om varandra, det här är en människa som har saknat mycket kärlek i sitt liv. Och det är sant. Till detta bekänner sig också Bibeln. Men när Jesus säger kärlek finns det hur mycket som helst av. Det gör det faktiskt. Gud är kärleken. Så det är ingen bristvara det här. Utan när det blir en bristvara i ditt liv så är det någonting som hindrar dig från att ta emot kärleken. Och detta är någonting som du måste mista för att kärleken ska kunna börja strömma in i dig. Och ofta är det man då måste mista någonting som man i sin utsatta position upplever som en trygghet. En människa som vill knyta sina närmaste till sig på det ena eller andra sättet. Och som naturligtvis upplever en trygghet i det. Kanske genom att göra sig liten. Kanske genom att göra sig duktig. Kanske genom att istället börja anklaga den andra. Ja, du bara tänker på gå din väg du. Därför att det fiffiga med den anklagelsen är att det känns som en trygghet. Han kan naturligtvis inte med och gå sin väg när jag har anklagat honom för att det är det han vill. Så småningom när han i alla fall gör det, då sitter man där övergiven och besviken och säger, var det inte det jag trodde? Men i vilket fall som helst, varje sån här falsk bindning, falsk trygghet, måste vi börja släppa ifrån oss. Måste få börja falla i jorden och dö. För att Guds kärlek ska kunna strömma in i oss. Och det är också så med människors kärlek. Jag menar den som står i en relation där det finns människor runt omkring som älskar. Och som gärna vill stanna frivilligt kvar. Men om du då binder dina närmaste vid dig, trots att de ändå skulle stannat. Hur ska du någonsin kunna upptäcka att de stannar frivilligt om du inte ger dem friheten att gå? Om du med näbbar och klor håller fast i din livskamrat. Hur ska du då kunna upptäcka att han vill stanna frivilligt? För det är faktiskt det du måste upptäcka. För att kunna ta emot hans kärlek. Om du på det sättet på ett eller annat vis vill tillförsäkra dig. Det är en relation som en rättighet. Som någonting som du har inflytande över. Har kontroll över. Då kan du inte ta emot kärlek. Därför att kärleken kan bara flöda i ett fritt förtroende två människor emellan. Och när det förtroendet är skadat i vårt inre, kanske till följd av att vi har upplevt en bortstötthet när vi var små, så kan det vara en mödosam väg att komma ut i frihet. Man måste vara mycket stilla inför Herren och börja fråga Herre, vad är det i mitt liv som hindrar mig från att ta emot din kärlek och att ta emot människors kärlek? Vad är det som gör att jag känner mig så utsvulten på kärlek? Vad är det som gör att jag känner mig så bortkastad och fördömd? Och någonting av det här handlar om trygghet. Det handlar om att det är ändå någonting som har fått utvecklas i våra liv för att vi ska orka vandra vidare. Det är någonting som vi måste våga börja släppa ifrån oss. Våga börja mista. Våra oäkta bindningar för att ta emot de äkta. Och när man känner sig förkastad och värdelös så kan det vara svårt att börja släppa ifrån sig det här. Och man får kanske göra det lite i taget. Och det kan vara en tillväxtprocess. Du får släppa lite grann. Då kan du ta emot lite mer kärlek. Då vågar du släppa lite till. Kan ta emot ännu mera. Och så vågar du släppa lite till av dina falska tryggheter, av din falska förtröstan, av dina oäkta sätt att binda människor vid dig. eller att försöka förtjäna Guds kärlek. Och ju mer du vågar släppa, desto mer kan bara kärleken komma in i dig. Ju mer du vågar göra dig öppen, naken och värnlös, så att säga, desto mer kan kärleken bara flöda in i dig. Ju mer du måste omge dig med skal och pansar, med kulisser och attityder, desto mer riskerar du att kärleken liksom aldrig hittar in. Och risken är att du själv inte upptäcker. Men när du vågar göra dig av med masker och fasader, med olika former att knyta människor till dig, när du vågar lägga ner ditt krav på att bli älskad, då kan du istället börja ta emot av den kärlek som finns. Jag säger inte att det är lätta saker det här. Jag säger inte att jag står här och talar om detta därför att det här är inte mitt problem. För det är mitt problem också. Även om jag tror att jag är relativt privilegierad. Har relativt lätt för att ta emot kärlek. Jag tror detta är allas vårt problem. Vi kämpar med det på lite olika nivåer. Jag tror ingen ska titta på den andra och säga att usch, här har jag det här problemet, och de andra, de ser så sprickfritt glada och lyckliga och perfekta ut. Jag tror vi ska bekänna inför varandra allihopa. Detta är vårt problem. Därför att om det inte var så här, så skulle vi bara kunna livnära oss av Guds ord. Och vi skulle växa med raketfart. Det skulle hända saker i våra liv som vi inte kunde drömma om. Men så finns fördömelsen där. Och så är vi blockerade. Och så kan Guds kärleks flöde in i våra liv och ut genom oss. Det kan inte ske. Därför att det finns så mycket barriärer. Vi vågar inte. Det finns så mycket som måste få falla i marken och dö först. Och vi är kallade att hjälpa varandra. Att bära varandras bördor. För somliga har relativt lätt för det här. Och andra har mindre lätt för det här. Somliga har kanske upplevt en svår förskjutenhet i sin barndom. Har kanske aldrig varit önskade. Har kanske levat upp i ett hem där far och mor ständigt bråkade och grälade. Och även om föräldrarna inte uttryckte vare sig kärlek eller motsatsen till barnen. En sån här fientlig miljö leder väldigt lätt till att man upplever stark fördömelse. Man har inget hem. Det är ingen kärleksmiljö. Det är ingen miljö där man lär sig ta emot kärlek. Utan det är en miljö där anklagelserna ständigt flyger genom luften. Och man skadas. Man kan inte ta emot kärlek. Man växer upp. Och blir känslomässigt en krympling. Och då är det viktigt att de av oss som har relativt lätt för det här får hjälpa de som inte har lätt. Att på ett eller annat sätt våga börja se de här sakerna i sitt liv. Våga börja ta emot. I liten skala först, men i växande skala sen. Att våga börja tro på kärlekens möjlighet in i våra egna liv. Det är mycket som måste falla i marken och dö. Alla våra anklagelser mot omgivningen måste få falla i marken och dö. Vi kan inte ha några rättigheter kvar till att förakta oss själva. Det måste också få falla i marken och dö. Man kan ha sin trygghet i nästan att hata sig själv och förakta sig själv. För somliga människor är självmordet den yttersta tryggheten. Blir det för risigt tar jag livet av mig. Vi måste ta bort, släppa alla sådana flyktvägar ut ur tillvaron. Flykten in i droger och dagdrömmerier och evigt tv-tittande. För att liksom fly bort ifrån sig själv och sin situation. Vi måste släppa det. Det måste få falla i marken och dö. Vi måste våga börja se att det här är problemet i allas våra liv. Vi måste börja våga ta små steg i början, större steg så småningom, till att bejaka kärleken också för en själv. Våga sätta tro till de kärleksyttringar som kommer oss till del. Vi måste våga låta bindningar, krav på kärlek, evig bitterhet och besvikelse, allt sånt måste få falla i marken och dö. För kraven kan vara en trygghet, bitterheten kan vara en trygghet och en identitet. Lika mycket som flyktmekanismerna. Allt det här måste Herren undan för undan få lösa oss ifrån. Allt sånt här är saker som vi måste tala med Herren om. Och verkligen förstå att det är synd i den meningen att det hindrar Guds verk i våra liv. Inte en synd som vi ska se för att ytterligare putsa upp vår fördömelsekänsla och få den att stiga ett par våningar till. Utan bara för att vi ska se det är detta Gud vill få rensa bort i våra liv. Det måste ske för att hans kärlek ska kunna flöda in. Och när kärleken kommer in, då börjar allting fungera. Av sig självt, för kärleken är en kraft. Och kärleken kommer att utöva sitt kraftspel i ditt och mitt inre. Nu har vi talat en del om andemakters spel i såna här sammanhang. Och när fienden riktigt har framgång i våra liv och verkligen kan hopa anklagelser i våra liv och när vi på det sättet låter lura oss till att leva i permanent självanklagelse och utvecklar olika såna här kompensationsmekanismer, flykt, bindningar och så vidare. Då brukar det också finnas i vårt liv en andemakt som engelsmännen med ett utmärkt uttryck kallar för the spirit of rejection. Förkastelsens, fördömelsens ande. Och eftersom fördömelsen, förkastelsen är någonting av det mest outhärdliga vi kan uppleva. Jag skulle vilja säga det allra mest outhärdliga. Därför att en människa som uppfyller Guds kärlek orkar med alla möjliga sorters lidanden, fysiska såväl som psykiska. Men en människa som är uppfylld av fördömelse är kraftlös. Jag tror att det som är elden i helvetet, det är fördömelsens ensamhet. Detta att vara många tillsammans och ändå helt relationslös. Att vara uppfyllda med begärelse till varandra, men utan förmåga att varken ge eller ta kärlek. Nå, detta med spirit of rejection. Den andemakt som tvingar oss till två saker. Den andemakt som på allt sätt vill övertyga oss om att vi är förkastade, både bland människor och i förhållande till Gud. Och som alltså vill ständigt bygga upp tankebyggnader och bålverk i vårt inre. Vi är fördömda, vi är förkastade, vi är inget att ha. Men sen är också en sådan andemakt verksam på det yttre planet. Så att den tvingar oss att förhålla oss till vår omgivning så att omgivningen på olika sätt ska förkasta oss. Om vi tänker oss en kvinna. Låt oss ta en kvinna. Det kan lika gärna vara en man, men vi får ta någon där. Vi tar en kvinna. Som på detta sättet har svårt att ta emot kärlek. Och som lever med ett stort mått av fördömelse och förkastelse i sitt inre. Hon går och gifter sig med en karl som är uppriktigt kär i henne. Och han börjar försöka att älska ut henne ur hennes fängelse. Det är ofta inte så lätt. För det första därför att hon inte kan tro på hans kärlek. Och förstår inte att det är det som är problemet, att hon måste börja göra det. Utan istället ställer hon krav på honom, du måste bevisa din kärlek till mig. Hur i all sin dag gör man det? Det går inte. Ingen människa kan bevisa sin kärlek. Och om man ändå försöker, och gör tapprare och tapprare försök, så säger kvinnan alltid, ja men det här bevisar ändå inte riktigt att du älskar mig. Det här kanske du gjorde bara för att av pliktkänsla eller för att jag sa det. Du måste bevisa. Och så drivs kraven högre och högre. Tills den andra till sist inte orkar längre. Och går. Och då säger hon, som jag sa för en stund sedan, det var väl det jag tänkte. Spirit of rejection. Eller du tar dig an en människa som är mycket ensam. Och som säger att ja, ibland får jag sån ångest på nätterna. Så säger du till honom, ja, du får gärna ringa om det är så. Klockan 3 nästa natt ringer telefonen. Du tillbringar 1,5 timme med att tala vederbörande lugn. Går och lägger dig. Och arbetar sen en ganska trött dag med ögonen hängande ner på hakan nästan. Nästa natt ringer det klockan 2. Natten därpå 2:30. Du får inte sova en enda natt rätt igenom och du inte drar ut pluggen. Förr eller senare blir du tvungen att säga till den här personen, du får inte ringa. Och då säger han, ja, du gör som alla andra. Du stöter bort mig. Han agerade inte medvetet. Och du agerade inte medvetet. Ingen av er hade planlagt det här. Det var en tredje makt som tvingade fram det här. Och slutresultatet är att den människan som redan förut levde i ett stort mått av fördömelse på nytt får sin fördömelse bekräftad. Du kan inte leda honom ut ur hans ensamhet bara genom att älska honom. Du måste undervisa honom om konsten att ta emot kärlek. Du måste undervisa honom om konsten att våga börja tro på andras kärlek. Konsten att våga börja tro på Guds kärlek. Du måste lära honom konsten att ta emot. För du kan inte kompensera hans bristande förmåga att ta emot med en större förmåga att ge ut. Om inte ens Gud klarar det, så gör inte du det heller.